En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Början av september, då har då Willem tänkt det händer ingenting, hemförlova armén. Början av september, södra England. Sen kommer norska invasionen någon vecka senare. 8 september har armén fått ledigt. Några veckor senare kommer norrmännen, rycker fram, hotar York. 25 september har han hunnit upp med en återinsamlad armé, marscherat genom hela England och besegrat norrmännen.
Det är väldigt effektivt.
Det är väldigt effektivt. 28 september, 3 dagar senare, landstigen normanderna i Pevensey. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, Dick Harrison, professor i historia i Lund, och till
Katarina Harrison Lindberg, författare och historiker. Vi sitter mitt emot varandra i en inspelningsstudio i Lund just nu och ska prata om slaget vid Hastings.
Ja, världens kändaste fältslag kallas det ofta.
Ja. Jag kunde inte låta bli att googla lite grann på det där och jag fick upp listor på alla möjliga slag. Men för en gång, vi accepterar att det är världens kändaste. Ja,
detta förutsätter att inte en amerikansk lista. Ja. Då kommer 8 av 10 hamna i amerikanska inbördeskriget. Med
antagligen.
Gettysburg högt upp.
Ja. I vilket fall som helst, världens kändaste fältslag eller inte, så kan man väl säga att det är nog nästan världens kändaste årtal. 1066. Mm. Därför att det är ju ett årtal som sitter mycket mer än vi säger slaget vid Kursk eller någonting.
Alltså ta bara det här att du kan inte längre ha det som portkod.
Nej.
För det hade man förr, men till och med tjuvar kan 1066 och du måste byta till något annat.
Mm, så lägger det till. Den här drabbningen, det roliga är den utkämpades faktiskt inte ens vid Hastings, utan vid ett annat ställe, som en by som senare fick namnet Battle.
Undra varför.
Ja, undra varför. Uppkallad efter Battle Abbey, som är ett medeltida, som är ett kloster som byggdes kort tid efter det här slaget, år 1090. Så att det var faktiskt där, en mil ungefär från platsen Hastings, som det här slaget utkämpades. Men alltså när det gäller allmänbildning och vad folk känner till och så spelar det här slaget i en helt annan liga i jämförelse med alla andra. Man har någon sorts föreställning om vad det här är för någonting. Och naturligtvis så är det ju så, Dick, att du har skrivit en bok om det här.
Ja, det har jag. Den heter 1066 faktiskt. Ja. Så det här har jag läst in mig på rejält. Så det här känner vi till. Och vi har inte varit vid Hastings än, vilket är synd.
Nej, det
men
har vi inte.
Vi har varit och tittat på en av de mest minnesvärda, alltså monumentala utvikningarna, berättelserna om det här slaget, nämligen Götapeten. Så vi kommer att berätta om en hel del. Men jag vill gärna, innan vi går in på det, så måste vi ändå tänka in varför är det här ganska lilla slaget så förbaskat känt. För tittar man på hur många som deltar så räknas de i tusental och inte i många tiotusental.
Och det är jättelänge sedan.
Ja, precis. Det är tusental. Vi snackar ett millennium tillbaka. Jag menar, jämför det med uppgörelsen under Napoleonkrigen eller 30-åriga kriget eller andra världskriget. Det här spelar en mycket lägre division rent blodsmässigt.
Vad tror du att det är?
Ja, alltså en mycket bidragande orsak till bataljen är att den äger rum i nuvarande Storbritannien. Jag tror att hade det här ägt rum på andra sidan i Normandie, eller för den delen i Danmark eller Italien eller Spanien, hade vi inte alls känt in det lika mycket, utan det beror på att brittiska imperiets kulturella och språkliga expansion på 1800-1900-talen sträcker ut sina tentakler in i vardagslivet, in i skolorna. Alla läser engelska. Det är referenser till engelsk historia och engelsk tradition över hela världen. Och det gör att många personer och företeelser som annars hade varit tämligen okända utanför Storbritannien är nu allmänt kända bland fransmän, tyskar, skandinaver, holländare, syd- och östeuropeer. Det gäller ju inte bara Hastings, det gäller Robin Hood. Jag menar, fransmän och tyskarna har haft sina sociala banditer, de är bortglömda. Robin Hood har tagit över. Eller Tudor-dynastins monarker, jag menar, alla vet vem Henrik VIII och Elisabeth I är. Gäller inte fransmän och tyskars motsvarigheter. Eller Shakespeares uppgörelse i 1400-talets England och så vidare och så vidare då. Så det här att en brittisk grej som har gått på export har gjort att det här har blivit allmänbildning på hela jordklotet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är ett ovedersägliga faktum att Wilhelm Erövren hade invaderat från dagens Frankrike och utbrett ett franskspråkigt välde över ön och dessutom medverkat till att göra det fältslaget populärt i Frankrike. Det var en av få gånger fransmännen faktiskt spöade engelsmännen, vann i krig. Så i Frankrike så är det här också väldigt populärt just för att de faktiskt lyckades vinna för en gångs skull. Och det är också där man hittar Bayeux-tapeten, ja. Som vi verkligen kan rekommendera att ni åker och besöker.
Ja, för till det här, och jag tror faktiskt att Bayeux-tapeten också bidrar till att det här slaget är känt. För er som inte vet vad Bayeux-tapeten är då, så är det en 70 meter lång och 50 centimeter bred linneväv. Så den är alltså fruktansvärt lång.
Och ganska smal.
Och ganska smal. Och den är som en serie... lång seriestripp skulle vi kunna säga, eller hur?
Mm.
Med broderier över det här slaget. Där de här kända personerna är med. Vi hittar liksom Wilhelm Erövraren och en massa krigare. Och vi hittar, det är lustiga djur, det är kameler och det är ja, fabelfigurer.
Och en hel flotta dessutom, hela krigsflotta på, ja, kanalen.
Så att någon eller några människor har ju jobbat mycket hårt med det här broderiet. Det är alltså inte, trots att den kallas för en Bayeux-tapet, så är den alltså inte vävd, utan det är ett, en linnetyg som man har broderat på. Och nästan hela är bevarad. Det saknas förmodligen en liten bit i slutet, så man kan fortfarande se den. Den har ett eget museum i Bayeux. Den heter Musée de la Tapisserie de Bayeux. Och går man dit så får man guidning i hörlurar och så får man liksom...
On se bedoit.
Ja, du kan få det på svenska också, tror jag faktiskt.
Ja, vi har gjort det på svenska. Ja.
Och så förs man in i det här ganska mörka rummet, för den är ju lite ljuskänslig förstås. Och så får man liksom se hela den här tapeten. Ja,
till och med, vår dotter Nala, hon var 3 år, skulle snart fylla 4 när vi var där. Jag tror till och med hon tyckte att det här var häftigt.
Det, ja, men stor, det är stor häftigt. Upplevelse. Det är verkligen häftigt, tycker jag. Och... Alltså, tycker man att det är spännande med broderier? Vi var ju där med Maria Gustafsdotter, som är, hon skriver historiska romaner. Men hon är också väldigt duktig på...
Har du gått någon kurs för henne och lärt dig brodera
jag har gått en kurs med henne och lärt
mig. Så du skulle kunna göra om det här med
henne? Nej, det hade jag inte kunnat göra. Men hon hade kanske kunnat göra det om hon hade haft tid. Men, så att det var ju naturligtvis extra roligt. Men man måste inte vara broderiintresserad för att åka och titta på det här. Det räcker med att man gillar slag och krig och folk som dör och får pilar i huvudet och... Ja.
Jag undrar hur många som lyssnar på den här podden som är broderiintresserade och hur många som är krigsintresserade.
Jag tror det är hälften.
Vi fångar in båda grupperna.
Ja. Men ja, i alla fall då, om vi nu återgår till det seriösa här. Så den här Bajötapeten, den ger oss en partsinlaga till det här slaget, förstås. Och den har troligtvis, tänker man sig, en gång i tiden suttit uppsatt i en kyrka så att man ska kunna se den, och sen har den väl plockats ner någon gång och sen har den återfunnits och nu befinner den sig på det här museet.
Ja, den är utan tvekan ett av skälen till att Hastings minns, det håller jag med om, för det här, den är så ofta avbildad.
Ja.
Så det är medeltida krigar, då tänker man ofta på Götapetens avbildningar.
Ja, alltså, du kan nog inte googla på slaget vid Hastings utan att se det illustrerat av Bajötapeten, skulle jag säga. Dessutom så är det ju så att det är ju en väldig dramatik kring det här slaget.
Alltså, hela, det är ju som om det är någon manusförfattare i Hollywood som har suttit och skrivit ihop hur kungarna ska göra.
Ja, det har varit en tronföljdskris som har involverat kungar, hertigar och stormän i stora delar av Nord- och Västeuropa. Och det här normandiska anfallet över Engelska kanalen, det är inte det första som sker, utan det är den tredje invasionen av England under det här året, alltså 1066. Och det var årets fjärde försök att ta över Englands krona. Så det var en fruktansvärt turbulent, våldsam, krisartad tid. Först så lyckades Harold Godwinson tillskansa sig tronen efter Edvard Bekännarens död.
Och det började i januari,
ja.
Alldeles i början.
Så det här sker alldeles i början av året. Därefter så angreps den engelska sydkusten från Flandern av en av Harolds bröder, alltså bror till nya kungen då. Han heter Tostig, han vill också ha kronan, lyckas inte. Därefter invaderade den norske kungen Harald Sigurdsson norrifrån, lyckas inte heller.
Stupar.
Först i nästa skede så träder normanderna under hertig Wilhelm, alltså Wilhelm erövraren, in på den här arenan. Och man vet inte vad som ska hända. Folk dör, folk sviker. Det är ju jättespännande faktiskt.
Ja, de känner varandra allesammans, ja. Också och har intrigerat några år innan. Den enda stora frågan är varför har inte Netflix och HBO gjort något av detta? Du behöver inte hitta på Games of Thrones, du kan på Hastings. Det har allt upplägget.
Men du, som ju har skrivit boken, det är inte jag som ska sitta och berätta allting här. Hur börjar detta?
Ja, det börjar ännu bättre faktiskt. Det börjar med att kometen kommer. Alltså till och med Tove Jansson har varit inne här lite. Kometen kommer. Halley-kometen, den stora kometen i vår kultur. Den visas i mars månad 1066 på himlen. Och det observeras och noteras i skrift från Irland i nordväst till bysantinska imperiet i sydöst. 20 mars lyser den som allra starkast. Och då tror man att det här är ett järtecken, ett omen om att ödesdigra ting är att vänta. En engelsk krönikör som jobbar senare, William of Malmesbury på 1100-talet, han drar sig till minnes av folk sa när de såg kometen. Det ska vara en komet som förebådar en omvälvande händelse bland de härskande, kommande där farande med sitt långa flammande hår efter sig genom den tomma himlen. Och en munk som heter Ethelmer, han ska ha blivit förskräckt, krupet ihop i skräck och sagt: du har kommit, eller hur? Du har kommit, du källa till många mödras tårar. Det var länge sedan jag såg dig, men när jag nu ser dig är du betydligt mer fruktansvärd, till jag ser dig svingande mitt lands undergång. Så Halleys komet dyker upp som ett omen innan kungarna börjar kriga. Och det här är då den här återkommande kometen som han har sett sedan långt före Kristi födelse, som är beskriven i Kina och Mesopotamien och som vi svenskar framförallt känner till på grund av 1910 års masshysteri. 1910 trodde man nämligen att kometsvansen innehöll giftgas och att vi skulle bli ihjälgasade när den får förbi oss. Och det här vet alla som har känt till Astrid Lindgrens värld väldigt väl. För det är ju Vimmerbymarknad, Emil i Lönneberga, kometskräcken. Det är alltså den kometen som visar sig. Och, det är, och den dyker upp på Bajötapeten också.
Ja, den dyker ju upp på Bajötapeten som en liten, ja, som en liten sol med en svans. Det kan man också googla på så får man se den. Och det måste ju ändå vara det mest uppmärksammade tillfället då den här kometen faktiskt har visat sig.
Med all respekt för Astrid Lindgren.
Ja, med all respekt för Astrid Lindgren så är det häftigare att den faktiskt har blivit avbildad på Bajötapeten, tycker jag. Och de här beställaren till Bajötapeten, om vi återgår till den lite kort, det var en biskop, han hette Odo. Han hade ju facit, han visste precis det här järtecknen, hur den här, för tapeten gjordes ju efter slaget, så att han visste ju precis att först kommer kometen, alltså sätter han dit den och sen kommer allt det här andra, eller se till att den sätts dit. Så att kometen blir verkligen ett varsel inför det här som komma skall. Mm. Och vad är det som händer när kometen har visat sig och talat om att nu kommer alla tårars, ja, mödrars tårar och vad det nu var. Mm. Vad händer?
Ja, då är vi tillbaka i den tronföljdskrisen i England. Man hade inte organiserat och gjort klart vem som skulle efterträda gamle kung Edvard bekännaren. Han har inga egna barn som kan efterträda honom. Han har däremot gott om stormän som vill ha jobbet. Och det är kungen i Norge, det hertigen i Normandie och det är de närmast anglosaxiska stormännen. Harold Godwinson, som är Englands, ja, vi skulle kalla det premiärminister idag, närmaste man, den ledande stormannen. Han tar över tronen direkt. Alltså kungen hinner knappt kallna som lik innan han tar över, för han vet att det är gott om konkurrenter. Och han låter sig krönas påföljande dag. Det är alltså väldigt kvickt, direkt kuppartat kröning. Och han ser till att få de närmaste stormannen på sin sida, men han vet att det här kommer inte min bror Tostig, min värsta fiende att tycka om, och de andra kungarna kommer inte göra det heller. Så han börjar förbereda ett försvar ögonblickligen. Wilhelm, hertig av Normandie, han har då försökt få bli tronföljare innan. Han har lobbat för det. Och det finns vissa källor som ger vid handen att han har blivit utlovad tronen. Dessutom finns det en berömd historia som kan vara sann, men eftersom det är ett partiskt vittnesmål så vet vi inte det, som säger att Harold Godwinson några år tidigare blev vinddriven med sitt skepp till Normandie, där han lovade att stödja Wilhelms tronkrav. Han har alltså lovat att ställa upp. Och sen gör han en kupp och blir kung själv.
Och, då och
blir...
så framställs det väl på Bajötapeten?
Det här skildras mycket tydligt på Bajötapeten, där Harold står och håller sina två händer rakt ut åt båda hållen på heliga reliker när han svär att jag, hertig Wilhelm, jag lovar och svär vid Gud och allt det heliga att jag ska hjälpa dig bli kung.
Och sen tar han
sen
makten
själv. Sen dör Edvard
och sa, nu ska jag bli kung.
Det är så det skiljas på Bajötapeten. Harold vet ju om att normanderna kommer. Han vet också om att det tar tid att bygga en invasionsflotta, så han förbereder sig under hela sommaren, samlar ihop en ansenlig här nere vid Engelska kanalen, alltså så långt ner han kan komma, Isle of Wight längst ner, för att ta emot stöten direkt och kasta ut normanderna i havet. Men det kommer inga soldater. Och det blir ont om mat. Och dessutom, man kan inte ha vanliga engelska bönder under farmen hur länge som helst. De måste hem och ta hand om skörden. Så i början av september så hemförlovas armén. Harold tror att nu är fälttågssäsongen snart över. Blir det en invasion så kom den 1067. Nu vet vi varför invasionen dröjer. Det är för att man behöver ha cirka 700 skepp. Omkring 700. Vi har en sifferuppgift på 696. Men alltså det här är jättesvårt för en hertig i Normandie att bara trumma ihop på en vår. Så det här tar tid. Dessutom krävs det förhandlingar. Kyrkan måste vara med på noterna. Då måste man ha vissa bullor till stöd. Det krävs förpliktigande löften. Rekrytering av knektar lite i Bretagne. Syditalien finns det normander. Vill ni hjälpa till och så vidare då? Flandern är kanske intressant. Vill ni ställa upp? Så det här är alltså en lång förberedelse som gör att det här fälttåget kommer inte igång på sommaren. Under tiden sitter Tostig, Herods bror, har sin egen invasion som han har, och när han misslyckas, ja, då vet vi att han så småningom åker till Norge och försöker få Harald Hårdråde med på noterna, Harald Sigurdsson. Så vi har ett långt förspel där alla mobiliserar och Harold Godwinson sitter och väntar och väntar och väntar, men bortsett från hans misslyckade brors invasion så kommer det ingenting fram till september. Och nu börjar man tro att nu är risken över. Man kunde inte haft mer fel.
Ja, och det här hotet från Norge måste ha varit särskilt irriterande för Harold Godwinson, eftersom han egentligen var mycket räddare för Wilhelm som sitter i Normandie. Så att bekymret att han tänkte att ja, det kan komma folk från olika håll, det måste ha varit enormt besvärande för honom.
Han verkar inte ha trott att normen skulle komma. Det kommer lite som en surprise plötsligt.
Ja. Var det så det var?
Ja, det verkar ha varit så. För de dyker ju upp plötsligt när han har flottan och alla sina engelska trupper nere i söder.
Ja, och då måste han ta sig dit.
Och det är långt.
Ja, men han gör ju i alla fall det och lyckas besegra den här, de som kommer från norrifrån då. Det är slaget vid Stamford Bridge. Också 1066.
Mm.
Och när det är gjort så kan han koncentrera sig på det som han förväntar sig ska komma söderifrån. Men
datumen är intressant det här. Alltså för det här visar för hur snabbt det här går.
Mm,
så början av september, då har då Wilhelm tänkt, det händer ingenting. Hemförlova armén. Början av september, södra England. Sen kommer norska invasionen någon vecka senare. 8 september har armén fått ledigt. Några veckor senare kommer norrmännen, rycker fram, hotar York. 25 september har han hunnit upp med en återinsamlad armé, marscherat genom hela England och besegrat norrmännen.
Det är väldigt effektivt.
Det är väldigt effektivt. 28 september, 3 dagar senare, landstiger normanderna i Pevensey. Så 3 dagar efter att han vinner, då får han veta.
Nu måste jag söderut, snabbt som sjukdom.
Och då måste du snabbt ta hela din segerrika armé och marschera rakt igenom hela England en gång till. När man tänker på att det tar tid under medeltid och tid och modern tid med långa truppförflyttningar och det tar någon månad att åka dit. Här handlar det om dagar då hela engelska armén avmobiliseras, återsamlas, marscherar fram och tillbaka bokstavligt talat genom det egna landet. Det här visar ju en stor krigisk, dramatisk potential i hela händelseförloppet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men hur började då? Vad är det som händer? Nu har hertigen av Normandie, han har stigit i land. Vad händer?
Nu kommer ju då anglosaxarna, engelsmännen, tillbaka. De lyckas ockupera Senlac Hill, nordväst om Hastings. Det är den sent den 13 eller tidigt den 14 oktober. Och de lyckas alltså ta kontroll över kullen som ligger där nordväst om Hastings. The high ground. Det är ett bra ställe att stå på inför ett slag. Så Harold har alltså lyckats med det här helt fantastiska att först rusa upp, besegra norrmännen, rusa ner och få bästa försvarsposition. Tycks trots allt ha varit en väldigt skicklig krigsherre och kung. 14 oktober 1066, då gäller det att kasta ut normanderna också. Hur många är man? Ja, som jag sa innan, det här är inte ett jätteslag. Alltså, 30 år i kriget och andra världskriget spelar i andra divisioner. Det här är ganska små styrkor, tycker vi. Båda sidor kanske max kan ha haft 8000 man. Kanske 6000 man, någonstans däremellan. Och Harold har då sina anglosaxare på kullen. I ryggen har han en skog.
Men får jag bara göra ett litet inpass här? Det är ändå rätt mycket folk på den här tiden.
På den tiden är det jättemycket.
Ja, det här, så att, vi kan tycka att det är inget stort slag. Men för att vara på den här tiden så är det jättemycket folk.
Ja, kräver en stor kraftsamling. Och anglosaxarna, engelsmännen, är då dödströtta. De har alltså gått i ilmarsch på några dagar efter att ha besegrat norrmännen. Många av dem är sårade och har lidit en hel del. Man måste plocka in reserver. De är krigsvana men trötta och de lyckas ockupera den här kullen. Där står de ganska bra.
Mm.
Normanderna är inte trötta. De har precis landstigit. De har avancerat uppåt och finner nu att fienden står där framme och nu måste vi försöka ha någon sorts krigsordning för att kunna besegra dem trots att de är segerrika och har ställt upp sig. Vi måste organisera oss på bästa möjliga sätt för att kunna vräka ner dem från kullen. Oddsen är inte nödvändigtvis i vår favör här. Tittar man sen på vilka det ser ut, alltså laguppställningen, så kan vi se att anglosaxarna, Harolds armé, det är nästan uteslutande infanterister. Det är fotsoldater. Hästar finns, men de använder man mest som spaning eller som statussymbol. Alla viktiga strider utkämpas till fots. Och tittar vi sen närmare på de här infanteristerna så finner vi att eliten, det är sådana som på svenska skulle heta huskarlar, housecarls. Och det är permanent avlönade soldater, alltså yrkeskrigare, härdade soldater som förväntas kämpa till sista man, förmodligen välrustade i ringbrynjor med stora sköldar, tvåhandsyxor och svärd. Men de är alltså inte i majoritet, de står där vid kungen. Huvuddelen av trupperna, det är sådana som man kallar in, avmobiliserar, mobiliserar igen, som inte har kriget som jobb utan som är medlem av det jordägande överskiktet i England. Vi skulle kalla dem lågadel kanske. Fyrden kallar man dem här. Och de är inte elitkrigare. De är ålagda att tjäna kungen med vapen under några dagar per år. Annars jobbar de som bönder. De är alltså lättare att knäcka om du har ett normandiskt riddarkavalleri. Men kan du däremot ha de här housecarls, manstarka som skydd, då är det svårt för en anstormande riddare att vinna.
Mm.
Normanderna har en annan laguppställning för de har rytteri. Mycket starkt riddarkavalleri.
De har alltså fraktat hästar de över med alla de här båtarna. Hästar.
Precis, det syns tror jag också på Götebeten. Mm. Kavalleriet syns väldigt tydligt. De är tungt rustade med brynja, försedda med svärd och lans och väl övade att storma fram mot fotsoldater för att injaga fruktan. Det är väldigt mycket psykologisk krigföring. Ser du tungt rustade killar till häst med lansar så får du panik och sticker. Åtminstone hoppas man det mot dåligt rustade fyrdmedlemmar som egentligen är bönder, de kan skrämmas. Housecarls skräms inte för de vet att står det bara pall, förbereder dig väl och gärna pålar ner lite stickpålar i vägen så har hästarna ingen chans heller. Så Willem hoppas att han ska kunna använda det här starka kavalleriet för att injaga fruktan, skrämma bort fienden. Bakom de här ryttarna så har hertigen stridsvana fotsoldater med sköldar, svärd och spjut som kan stå emot kavallerichocker. Och de är ungefär lika bra som engelsmännens. Så här är det jämnt.
Jag måste bara sticka in här nu en liten fråga. Det måste ha funnits bågskyttar med.
Ja,
för
precis.
På Bajötapeten så finns ju den här bilden med skottet i ögat.
Ja, det finns en idé om att kung Harold ska vara dött av ett skott i ögat. Ja. I alla fall man ser. Precis, och det är Wilhelms hemliga vapen. Han är inte dum. Han vet att infanterimässigt sett så är vi precis lika bra. Vi är jättebra. Det är tyvärr de andra också. Kavalleriet, ja, kan vi använda, men vi vet också att de där borta vet hur man sätter sig till motvärn. Men bågskyttarna, hemliga vapnet. Eller inte så hemligt, men förhoppningsvis det effektiva vapnet. Det är meningen att det är de som ska försvaga fienden innan slaget börjar. Taktiken att försvaga fienden i fördel med projektiler, den is here to stay. Det är bara det senare har man kanoner istället. Men det här är tusental. Bågskyttarna ska inleda, skicka iväg häftiga volley som massor av pilar som landar rakt på de där infanteristerna på kullen och destabiliserar dem i förväg. Gör dem mer påtagliga, mottagliga för kavallerichocker. Så bågskyttarnas uppdrag är att skjuta sönder den här sköldborgen som Haus Karls och Feden har stått uppe på kullen. Lyckas de bara med det, sen kan man skicka in kavalleriet på strategiska platser för att skrämma dem i flanken och låta infanteriet tåg upp och vinna. Problemet för Wilhelm, det är att han måste få alla sina inhyrda legosoldater att fatta galoppen. Alla på andra sidan pratar fånengelska. Har lätt att kommuniceras och samlat. Hertigen, han har samlat ihop lite från Normandie, några från Bretagne, och de pratar keltiskt språk. De fattar inte ett smack av vad han säger på sin dansk-franska. Du har flamländare som pratar ett annat språk. Du har andra från Frankrike som pratar Languedoc eller Languedoc. Och så har du folk från Syditalien. Och de här kan inte kommunicera med varandra. De står utspridda i olika falanger. Och så måste du få dem att samarbeta i ett kaotiskt fältslag. Det är ett problem. Så Wilhelm kan absolut inte vara säker på att vinna.
Det fanns fördelar och nackdelar på båda sidorna.
Precis.
Alltså. De som har skrivit tidigast om det här slaget, det är krönikörer som Wilhelm av Poitiers och Wilhelm av Malmesbury. Och de skulle göra väldigt utförliga skildringar av slaget. Men man måste ändå vara försiktig när man utvärderar de här, för att om man ska utgå från de här krönikerna så är slaget för Hastings ett så här normandiskt mästarprov i vilket hertig Wilhelm kombinerade kraften hos sina bågskyttar, sina fotsoldater och sitt kavalleri till att försvaga och till slut krossa anglosaxarnas motstånd. Och hur mycket det här stämmer med verkligheten kan vi faktiskt inte riktigt veta.
Nej, vi har även en sång som bevarade, sången och slaget vid Hastings, som skrev lite efteråt, som beskriver allt som en kaotisk blandning där alla pucklar på varandra och så får vi se vem som vinner. Så det fanns olika uppfattning om det här redan då. Så att försöka vaska fram någon sorts korrekt händelse följde inte helt enkelt.
Nej.
Men
du har ändå gjort vad du kan här, så att, om vi utgår från att du har läst på ordentligt, vad är det som händer?
Spelet kan börja.
Ja,
Wilhelm vill alltså knäcka fienden genom volleys av pilar. Beordra bågskyttarna, beskjuta fienden på kullen. Och där står man i sköldborg. För föreställa dig sköldar som täcker nästan hela kroppen. Bakom skölden har man ringbrynja på sin kropp. Och dessutom har man hjälmar. Så det ska se väldigt mycket för att bågskyttarna ska lyckas tränga igenom allt det här. Dessutom finns det ett stort avstånd mellan bågskyttarna och sköldborgen. Och de måste skjuta upp. Men Wilhelm tror att det här kan lyckas, för han har bra bågskyttar med sig. Så han sätter igång en massivt slöseri med pilar egentligen för att se till att bryta ner motståndsviljan, den psykologiska motståndsviljan. Därefter är det meningen att det normandiska infanteriet ska tåga fram. Man håller tillbaka kavalleriet till en början, för det kan man använda strategiskt senare. Har man som en liten reserv taktiskt, utan först bågskyttar och sen fram med elitinfanteriet och knäck dem. Problemet är att bågskyttarna klarade inte av det här. De lyckades inte alls knäcka motståndsviljan. Vi har inte belägg för att någon anglosaxare ens dör, för de är så väl skyddade. Vad vi vet är att Wilhelm tar en chansning och skickar upp sitt eget infanteri upp för kullen trots att bågskyttarna inte riktigt har lyckats. Och då är de i en väldigt utsatt position. Då kan man då som anglosaxare se att här kommer fienden. Vi har hög stridsmoral, vi har spjut och stenar och de kommer nedifrån uppåt. Då har anglosaxarna alla trumf på hand och de är 6000 män beväpnade med spjut och stenar som de vräker ned på de här inhyrda legoknektarna som inte har en chans och som då får väldiga problem. De som väl kommer fram, de får slåss med ansiktet uppåt i svår terräng mot numera väl utvilade stridsmän med svärd och yxa. Så det här övergår till en strid kamp mot man, ett dödläge där Hertig Wilhelm tycks ha insett att det här kan jag inte vinna. Det kan i bästa fall få oavgjort och få dra mig tillbaka.
Det börjar inte bra alltså.
Det börjar inte bra alls. Han hade behövt kanoner kan man säga, och de är inte uppfunna än. Och då bestämmer han sig för att kasta in kavalleriet. Och det är alltså inte nödvändigtvis bra att göra det eftersom fienden inte är knäckt. Kavalleriet ska man helst använda när fienden är försvagad eller splittrat, eftersom starka housecarls vet hur man stoppar fientlig kavallerianfall. De vet att står man bara stilla ordentligt och har is i magen så vinner man. Och i det här läget är Harolds stridsmän obesegrade. De vet att om de viftar med svärd och spjut och yxor så kan de skrämma bort hästarna. Då får kavalleristerna problem och måste fly och trilla kanske omkull och slår ihjäl sig. Och hästarna springer iväg i galopp. Så det här kan backfira fullständigt. Och detta gör också. Han lyckas inte knäcka det här. Tvärtom så får hans krigare större och större problem när de inte lyckas vara sig med bågar eller med svärd eller med hästar. Och den svagaste flygen i Hertigens anfallsscenario, vänsterflygen, där bretanjarna står, de bryter samman och flyr. Och därmed så hela stridslinjen upplöst. Normander, flamländer och fransmän börjar bli rädda för att nu kommer engelsmännen och anfaller oss i flanken. Rycker ner för kullen och anfaller oss från sidan. Skräcken sprider sig och för att undvika total kollaps så börjar Wilhelm att båda sina med att retirera, dra sig tillbaka till sina ursprungspositioner och försöka rädda vad som räddas kan och kanske försöka få med sig till nytt anfall senare under dagen. Anglosaxarna följer efter. Harolds bröder, Leofwin och Geth, lämnar sina positioner, rusar ner för kullen. Nu lämnar housecarls och fienden där de har stått, rusar ned, anfaller då fienden för att passa på att nu när man har vind i seglen, nu är det vi som anfaller istället. Och här är det väldigt kritiskt för Wilhelm. Det berättas att hans häst stupade, han själv faller till marken, normanderna får panik. Och Wilhelm lyckas rädda situationen genom att ta av sig hjälmen och visa: här är jag lever! Förnyad kamp! Nu samlar vi oss igen! Och försöker man retirera orden att fatta nya tag. Och nu visar det sig att anglosaxarna som har gjort fel. Att förfölja de fyende, ge upp sitt taktiska övertag högst upp i ett läge där man inte har eget kavalleri och inte har någon reserv. Det här går fel. Harolds bröder stupar, normanderna återsamlar sig och anglosaxarna måste retirera upp till sköldborgen på nytt. Så slaget inleds alltså med att normanderna misslyckas, flyr i panik, anglosaxarna anfaller, misslyckas, flyr tillbaka. Så efter några timmar strid är man tillbaka i utgångsläget. Och här misstänker jag att striden tar en liten paus, där man samlar sig igen inför rond 2. Hur ska vi gå vidare på nytt? Och då det återigen Wilhelm, hertigen Normandien tar initiativet, vill återigen krossa sköldborgen, lyckas återigen få sina styrkor att attackera på nytt. Och här på den här punkten är det väldigt svårt att följa slagets utveckling i källorna. Det är mycket otydligt vad som egentligen sker. Om det är kavalleriattacker, nya bågskyttarattacker eller om det är infanterister. Men så mycket tycks vara klart att Harold har misst alldeles för många av sina elitkrigare, sina housecarls. Det är för få av dem vid sköldborgen och det är inte bra för disciplinen. Dessutom tycks Wilhelm ha beordrat sina bågskyttar att skjuta ovanför sköldarna. Alltså så att de trillar ned på fjöden och housecarls som står bakom själva sköldborgen för att destabilisera anglosaxerna i de bakre linjen. Och här menade man tidigare, och många tror fortfarande, att Harold Godwinson stupar själv, att han tittar upp mot pilarna och träffas av en pil i ögat. Det här är alltså inte säkert. Det är en märklig skildring på Bajötapeten där en pil går in i ögat på en krigare. Nu har man i forskningen upptäckt att det där ögat, det är en 1800-tals misslyckad rekonstruktion. I själva verket träffar pilen hjälmen och det tycks som om soldaten rycker ut den. Man kan också se en man som trillar ned bakom den här mannen med pilen och så står det Haroldus Rex Interfectus Est. Kung Harold dör. Så om han träffas av en pil eller dödas av yxa vet vi inte. I vilket fall som helst bryter det anglosaxiska motståndet samman. Alla de här attackerna gör att Vilhelmas ryttare lyckats till slut bryta krigavallen, och i den strid som följer så ger sig många vanliga engelska bönder, alltså fyrtmedlemmarna. De kapitulerar eller flyr hellre än att falla ett slag som inte går att vinna. House Carls står kvar och tycks ha kämpat till sista man. Och när slaget är slut så kan Vilhelm konstatera att jag vann, men det här var väldigt, väldigt dyrköpt.
Ja, så när slaget är över så de är helt uttröttade förstås efter detta. Det är ju inte så märkligt. Så att ja, man måste vila och
hjälpa de sårade, ja, och lappa ihop alla.
Ja, så som det är efter slag. Samla ihop döda, hjälpa folk som är sårade, ja, vila upp och rätta till sig.
Hoppas att fienden ska ge sig.
Ja, för under de här veckorna som följer så förväntar han sig att de anglosaxiska ledarna ska infinna sig och ja, hylla honom nu. Att han har ju segrat här, nu ska han bli kung. Han förväntar sig att det ska hända. Men han har visserligen vunnit ett stort fältslag, men han har inte vunnit kriget eller landet, tycks man uppfatta i England.
I anglosaxerna hyllar en ny kung, ja, en av sina egna.
Så när normanderna avancerade mot London så var det fortfarande fullt möjligt att de skulle förlora och att Vilhelm faktiskt inte skulle bli någon kung. Och det var fältsjukdomar och annat elände som man kan väl tänka sig drabbade dem.
De har inte så många man kvar.
Nej, eller? Många har dött. De är så att, ja, det var väl inte så lätt. Men till slut så kommer det ändå förstärkningar så att den här offensiven kan fullföljas. Och efter att man först försöker man ta London och lyckas inte, men sen så lyckas man vid senare tillfälle.
Och gör en kringgående rörelse, ja, och samlar ihop lite folk.
Så men på juldagen så blir faktiskt Vilhelm krönt till kung i Westminster Abbey i London. Och under året som följde så erkänns han i England. Och det blir Vilhelm erövrarens välde.
Intressant är ju att tänka lite kontrafaktiskt. Vad hade hänt om han inte hade kunnat få in reservtrupper från Normandie? Ja. Tänk om det hade stormat på Engelska kanalen. Han hade inte haft en chans att vinna.
Nej.
Engelsmännen är på hemmaplan. De behöver vänta någon månad och få ihop en ny armé. Sen kan de kasta ut invasionsarmén utan större besvär. De har en egen ny kung som inte har hunnit kröna sen. Vilhelm av Irmerövren spelar ett väldigt farligt spel här. Många lite fegare, realistiska kungar hade nog sagt vi åker hem igen och kommer tillbaka. Mm.
Nej, så slaget i sig, alltså slaget i Hastings gjorde inte att han blev kung med en gång, utan det var även därefter så stod det och vägde och hade kunnat gå snett för honom om han hade haft lite otur. Men han hade tur, han blev kung och på platsen då vid det här slaget så lät han uppföra det här klostret som jag nämnde i början, det här Battle Abbey. Och det drog till sig så mycket folk, hantverkare och köpmän, så att det växte fram en liten stad där.
Mm. Som vi måste besöka någon gång, det är ju pinsamt. Jag har skrivit en bok om det inte svart där. En bok,
ja, det är
i England
pinsamt.
Har inte varit där. Det är hemskt pinsamt, för att be om ursäkt. Sen kommer ju anglosaxarna och gör uppror i 10 år framåt för att försöka ta tillbaka. Men just den här uppföljningen efter slaget vid Hastings, där du kommer in nykomlingar, sådana som vill hjälpa Vilhelm, det är det som gör att invasionen lyckas. Och vad hände då med Harold?
Ja, alltså man undrar ju lite grann, hur gick det för alla hans släktingar och vänner när Harold Godwinson som stupar?
Ja, det är en fråga jag får väldigt ofta. Harold Godwinson som alltså har gjort en fenomenal insats som kung och krigsledare under det här året och dör kanske av ren otur, det vet vi inte. Men alltså verkligen har presterat. En riktig orättvist utpekad loser. Vad hände med hans släkt efteråt? Och det vet vi faktiskt väldigt väl. Han var gift 2 gånger. Först med Eldgith, som han hade minst 6 barn med. Och sen med Aldith, och det var ett äktenskap som ingicks i januari 1066, alltså efter att han blivit kung. Och han fick 2 barn med henne, Harold och Ulf. De föds efter slaget vid Hastings i november. Och de avlider troligen i exil båda 2. Men i första äktenskapet, där finns det alla skäl att titta närmare. För en av Harolds och Aldiths döttrar, Githa, hon går i exil och gifter sig med Vladimir Monomach, furste i Ryssland. Det var på den tiden ryssarna var europeer, före mongolstormen, när Ryssland fortfarande var ett land som man betraktade som vilket som helst i Västeuropa. Och Vladimir och Githa, de får en son som heter Mstislav, furste, som gifter sig med Kristina Ingesdotter, svensk kungadotter. Mstislav och Kristina får minst 10 barn. Och de sprider sig över hela Europa och gifter in sig i mängder av kungahus i Ungern och Frankrike och så vidare. Så att Harold Godwinson på grund av den här ryska äktenskapsalliansen blev anfader till åtskilliga furstar och kungar i hela Europa, inklusive England. Kung Charles den III är ättling i rakt nedstigande led till både William Eröhren och Harold Godwinson. Så idag har de i brittiska kungahuset samsats och styr landet tillsammans.
Så kan det gå.
Så kan det gå. Slaget vid Hastings, alltså medeltidens kanske mest mytomspunna drabbning. Det var nog det mest krigiska poddavsnittet vi har i den här säsongen, tror jag. Först Kosthåg och sen Hastings. Det blir svårt att överträffa.
Ja. Nu får vi väl kanske gå över till någonting som känns lite lugnare.
Och lite mer svenskt. Vi har gjort långa utflykter här nu.
Ja. Nästa avsnitt kommer handla om Birger Jarl och det svenska rikets uppkomst.
Ja.
Har vi tänkt.
Det blir faktiskt ganska mycket död och mord och våld och blod och krig där också. Lite grann. Man höll på med sånt.
Man höll på med sånt på den tiden.
Birger Jarl i alla fall. Nästa gång.
Vi ses. Tack och hej till dess.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.